Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro.
Hej, hej.
Är det jag eller du?
Jag är bara på direkt.
Okej, du är på direkt. Men det jag skulle säga, det var...
Jag har inte fått prata på en hel vecka, Hemen. Förstår du hur det känns?
Ja, jag förstår. Det jag skulle säga i alla fall, det är att jag heter Hemen. Och vad heter du?
Jag heter Irena och är jätteglad att vi äntligen nu är tillbaka efter en hel vecka. Vi har inte ens varit borta, men det är så det känns, för att det är så otroligt kul att få prata med dig som lyssnar på oss.
Men det har varit en händelserik vecka i alla fall. Kanske därför det känns som att det var så länge sedan.
Ja, men det stämmer. Den här veckan har ju varit helt annorlunda från förra veckan, och det är för att igår så var vi på sjukhuset. Jag hade läkartid och det som hände var först en liten rolig sak. Det var att, du vet, när man sitter i väntrummet, du gick in till herrarnas och så satt jag där i väntrummet eller i mitt läkarrum eller vad det var. Och så hörde jag någon annan bredvid bara kräkas och spy så otroligt högt. Nu ska jag inte beskriva det för dig som lyssnar här, men alltså det var verkligen så högt och så länge så att jag själv började må riktigt illa. Så det bara började röra sig liksom i min egen mage.
Jag hörde det ljudet också inifrån toaletten faktiskt.
Ja, reagerade du?
Mm, inte, alltså det var lite svagare såklart. Men...
Ja, nej, men jag bara kände såhär, snart får de komma och hämta mig. Det var så fruktansvärt äckligt.
Du är liksom därav två anledningar.
Ja, precis. Men jag tyckte med synd om här killen efteråt. Det var så jag försökte tänka. Men man bara, aj fy, sluta spy. Men i alla fall, vad som hände var att jag hade ju läkartid och för ungefär 3 år sedan så upptäckte jag att jag hade liksom ett märke på magen. Och då trodde jag att det bara kanske var början på någon slags leverfläck eller något sånt där. Och jag tänkte inte på det första typ 2 åren, och inne på det 3:e året så började den fläcken förändra sin form och hur den såg ut. Och jag kommer ihåg att förra året så var vi i Spanien och jag ville ju sola på som alla andra liksom turister, och jag satte på så otroligt mycket sololja på mig och jag smetade runt på den här fläcken jättemycket.
För
jag
tänkte... Och vi ska bara säga här att det här med solandet, det är ett helt kapitel för sig som vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om.
Om hur man solar.
Nej, om varför du älskar att sola, varför jag inte älskar att sola.
Ja, det får komma sen längre fram. Men vad som hände i alla fall var att jag brände mig ordentligt under den semestern. Och det tycker man nu inte är så farligt liksom. Så den här fläcken, den började förändra sig mer och mer. Och jag började använda liksom kortison och alla möjliga krämer. Jag gick och undersökte mig liksom vårdcentralen. De tänkte att det kanske var någon eksemgrej. De visste inte riktigt vad det var. Men till slut efter alla undersökningar så tyckte de att jag skulle gå till en hudspecialist för att undersöka mig om vad det var. Så jag kommer dit då, i det här väntrummet, får höra när någon annan spyr och sen så är det min tur. Och så säger han det här ordet som jag tror alla vi fruktar att få höra, och så säger han, du har fått hudcancer. Mm. Och du vet, då först man bara, va? Är det sant liksom så? Men sen så, den sekunden kändes det väldigt otäckt. Men sen så fortsatte han och så berättade han, men det här var ingen elakartad, utan det här är en snäll variant som vi kan få bort på en gång.
En snäll variant innebär egentligen att det inte sprider sig, utan man kan skära bort det om man gör det i god tid. Och som tur var så var vi, även om det hade pågått i 3 år, så var vi, kan man säga, i god tid ändå.
Ja, absolut.
Så att då fick du gå igenom en operation helt enkelt. Mm. Och för läkaren så var det som att, hopp, nu går vi på lunch.
Ja,
men då går vi in till operationssalen.
Tar vi fram kniven här och så.
Precis, och så fixar vi det. Så det var inte så farligt som det kanske låter, men man fick skära bort en bit av din hud ganska djupt. Jag såg det var typ så här 2 gånger 2 centimeter, eller kubik centimeter så att säga. Och det var inte en fin, vacker syn så att säga.
Nej, jag såg ingenting, jag ville inte titta. Det kändes lite otäckt faktiskt.
Och du var lite skärrad och läkaren sa att du får inte sola på 1,5 år.
Mm.
Och då blev jag jätteledsen.
Eller hur? Ja, vi har, för dig som kanske undrar vad vi håller på att prata om, så är det så att på våra semestrar så är det alltid jag som ligger på stranden och pressar, och Hemen vill bara liksom vara i skuggan hela tiden.
Som det oftast brukar vara.
Mm.
Men nu kan du göra med sällskap, och som jag sa då, att nu kan vi äntligen boka en semesterresa som vi båda två älskar.
Kan njuta av.
Så, ja. men i alla fall, det man fick lära sig då i alla fall, det var att ta hand om er när ni är ute och solar nu när sommaren kommer. Strunta i att bara liksom ligga och dra hur mycket som helst bara för att få lite mer bränna, utan solen är faktiskt farlig. Det är inte bara så att solen grillar huden liksom och man blir lite bränd, utan det är faktiskt farliga UV-strålar som går rakt igenom huden och förstör cellerna. Så vi ska inte gå in så mycket på det, men bara en liten sådär varning inför det här med sommaren.
Och sen vill jag passa på att säga jättetack till alla er som har visat sån enorm kärlek och omsorg och som har skrivit till våra sociala medier. Det betyder jättemycket för mig. Jag mår jättebra, så att allt är på G igen, så att säga. Du Heman, vi har ju fått lite respons. Och förra veckan så bad vi folk skriva lite recensioner, för att det tycker vi är jättekul att få höra vad folk tycker om våran bibelpodd. Och nu har vi två personer här som har skrivit. Jag tänkte att du kan ju börja med att läsa från han Jesper.
Ja, då är det en kille som heter Jepp Meister. Du gissade att han heter Jesper.
Ja, det står där efteråt.
Jaha, okej. Okay. I alla fall, galet relevant är rubriken, och han skriver: fantastisk podcast som sätter ord på det många, inklusive mig själv, tänker på. Vare sig man växt fast i kyrkbänken eller inte ens sett en kyrka, ger den något att ta med sig. Ger relevanta och rimliga svar på orimliga ting. Stadig och förankrad i Bibeln utan att hypa upp eller underdriva. Rekommenderar alla att lyssna. Ni är grymma. Stort, mega stort tack Jesper. Så glada vi blir när vi hör det, och vi kan gissa oss till vem du är. Och säg till dig bara, kör på du också i ditt sammanhang.
Ja, men det är jättekul och jätteroligt att han la ner så mycket tid också på att skriva ner den. Jättekul. Sen har vi en tjej som heter Annika. Hon skrev så här: tack för lärande och intressant bibelpodd. Behövs i våra tider, med vänliga hälsningar, Annika. Fortsätt med att recensera oss. Det hjälper ju oss och bibelpodden.
Yes. Nu ska vi gå in på dagens ämne som vi ska prata om. Och det här är alltså sista avsnittet på vårt tema som är ondska. Och titeln för det här avsnittet är: kan Gud inte bara ta bort all ondska? Det vore ju väldigt spännande och intressant om han kunde göra det. Mm. Och vi kommer ställa tre stycken frågor som vi ska gå igenom. Och de är: har Gud kontroll på läget överhuvudtaget? Vi har ju sagt att den här världen är under djävulens våld. Så har Gud kontroll? Varför är det viktigt för Gud att skapa varelser med frivilliga om han nu vet att vi ska utnyttja det till att göra ont? Mm. Och kan inte Gud bara ta bort all ondska, då det här som vi pratar om? Och sen till slut Jesus roll i det hela. Så jag tycker att vi bara sätter igång. Den kristna guden, han ger inte bara ett teoretiskt svar liksom, som han sitter på något skrivbord och skriver, utan han tittar på sin skapelse. Han ser att vi lider, men sen så väljer han att själv kliva ner i sin skapelse och lida tillsammans med oss. Mm. Och därför så anser jag då att den kristna guden är den enda guden av alla andra som kan svara på den här frågan på ett trovärdigt sätt.
Och trots att han var helt oskyldig, han behövde inte göra det som du beskriver nu.
Precis. Så den första frågan är då: har Gud kontroll på läget, eller har han helt tappat kontrollen?
Jag tycker det är en väldigt bra fråga, och svaret är både ja och nej beroende på vad man menar med den frågan. Alltså om man menar att Gud är den som kontrollerar den här världen och ingriper i både stort och smått, så stämmer det inte. Alltså Gud lägger sig inte i med och kontrollerar det, vilken färg du ska ha på din tröja liksom. Med sådana saker så gör han inte det.
Men betyder inte det då att han inte alls är allsmäktig? Alltså att han ser på när ondskan sker och så låter han det vara?
Jo, alltså han är allsmäktig och Bibeln är väldigt tydlig med det. Han själv pratar om sig själv, om sin allsmakt och om att han är den enda guden som finns. Och vad var du när jag skapade allt detta, liksom säger han till Job, som är en person i Gamla Testamentet. Men i Guds allsmakt så har han begränsat sig själv till förmån för vår fria vilja. Och den här fria viljan pratade vi om i förra avsnittet också då. Men han är också så allsmäktig att han skulle faktiskt kunna knäppa med sina fingrar och bara börja om med ett helt nytt universum. Den förmågan har Gud att kunna göra.
Ja, men varför gör han inte det då? Om han nu har den här makten, varför kan han inte bara, nej, det här blev fel, nu börjar vi om ungefär och gör slut på alltihopa?
Alltså egentligen så har jag faktiskt ingen aning, eftersom jag är inte Gud, så jag kan inte liksom med min begränsade hjärna så kan jag inte sätta mig in i den positionen eller situationen. Men det kan vara två möjliga svar som jag kan tänka mig, och det första är att Gud älskar oss otroligt mycket, han vill inte förgöra oss, och det andra är att han vet att samma historia skulle upprepas. Alltså om han skulle bara ta bort oss, så kommer det nya människor med den fria viljan, och då skulle samma sak säkert upprepas igen då.
Just det, han vet att det är lönlöst att börja om från början, för att det var inte så att han misslyckades med skapelsen, utan han visste att så som skapelsen är nu, det är det enda sättet som skapelsen kan vara för att vi ska så att säga kunna få till det som vi ska prata om alldeles strax, och så det här med den fria viljan. Varför gav han oss fri vilja överhuvudtaget?
Mm. Mm.
Det jag tycker är intressant, det är det här som ofta sker, att man ser sig omkring i världen och ser så mycket ondska som sker. Och så är man så snabb med att skylla på Gud för den här ondskan.
Mm.
Det tycker jag är en intressant grej. Och för ett tag sedan, några månader sedan, så tittade vi på en serie som heter The Crown. Vår favoritserie. Och vi har redan klippt in en liten ljudsnutt.
Från, den är superbra.
Ja, från det avsnittet i ett annat tema. Och jag tänkte att vi skulle klippa in ett nytt en ny så här ljudsnutt och lyssna på vad som händer där. För där händer något väldigt intressant som berör just det här. Så vi lyssnar.
Winston, people are angry. They see us as the culprits.
Culpable for what? It's fog. Fog is fog. It comes and it goes away.
Yeah, well, I'm glad that the Prime Minister finds time for levity. Perhaps I should remind him exactly how serious the situation has now become. This morning, a suburban train collided with a gang of railway workmen, killing several and injuring a great many more. In parts of the capital, there is now a total breakdown in law and order. Hospitals are filling up as our citizens are breathing in poisonous sulfur dioxide.
Sometimes we have sunshine. Too much sunshine, and they call it a drought. Then we have rain. Too much rain, and they call it a deluge, and find a way to blame us for that. It's an act of God, Bobbity. It's weather.
Vad som händer här, att vi befinner oss år 1952 i London, och London blir totalt förorenad av dålig luft som kommer då på grund av en kolfabrik där man brände bara mer och mer kol än vanligt för att man skulle hålla värmen i alla dessa hus. Och i kombination med den här kalla och vindstilla vintern så hände det att röken liksom stannade kvar. Så den förflyttade inte sig. Så det var en jättetjock liksom dimma av rök som gjorde det svårt för människor att andas, och de blev förgiftade.
Och det har till och med ett namn, man brukar kalla det för The Great Smog of 1952.
Yes.
Så det är en känd historia. Och läser man på Wikipedia så kan man också se att i den här förorenade luften så dog 4000 människor.
Fruktansvärt.
Så det var kaos, ja. Det var liksom kaos på sjukhusen och så vidare. Och så säger då Winston Churchill, det är det som är så intressant, hans resonemang kring det hela, det är att it's an act of God.
Mm.
Det är hans lösning på, eller hans förklaring på det hela, att det här är Gud som står bakom allt det här.
Det är en ganska mänsklig svar, tycker jag. Alltså, det är ju så typiskt oss människor att finna oss i den situationen och bara, ja, men det är Gud.
Ja, det är Guds fel, och så rent får han sina händer och går vidare. Och i förra avsnittet så pratade vi just om det här, människans ansvar i det hela, så gå tillbaka och lyssna på det. Men
så frågan som man ska ha här är, varför var det så viktigt för Gud att skapa oss med en fri vilja när han visste att vi skulle använda den för att göra ont? För att det är liksom, han är ju allvetande, han vet ju om att det här kommer att ske. Han kunde liksom spola fram jättemånga tusen år där och se allt det här hemska. Varför var han tvungen att skapa oss med den här fria viljan?
Egentligen så kan man säga så här, att det är inte den fria viljan som är problemet. Jag tror inte någon människa i sitt sinnes fulla bruk skulle säga att nej, men jag tycker inte att den fria viljan är bra. Jag tycker att människor ska tvingas göra saker som de inte vill göra. Utan vi tycker att den fria viljan är bra. Men när Gud skapade världen så hade han en ambition, och det var att han ville skapa kärlek. Men för att kärlek ska uppstå så måste man ha en fri vilja. Det går inte att skapa kärlek utan att ha fri vilja. För att om man gör det, då är det som att Gud har programmerat in i oss att vi ska älska honom. Och det här är också ganska häftigt, att vi människor, vi kan inte skapa fri vilja. Vi kan inte skapa robotar som har fri vilja.
Nej.
Därför att vi kan inte ens skapa en slumpgenerator. Du vet, det finns sådana här appar som man kan slå tärning.
Mm.
Och så ser det ut som att det är en slump. Men de som jobbar med programmering och de som jobbar med artificiell intelligens vet att varenda uppslag som den här tärningen gör är förprogrammerad.
Mm.
Och det var det Gud inte ville att vi skulle vara. Vi skulle inte vara tvungna att älska honom. Eller programmerade att älska honom.
Just det, det är jätteintressant det där. Så problemet är som sagt inte den fria viljan, utan problemet är hur vi hanterar vår fria vilja. För utan vår fria vilja så kan vi inte älska, Gud utifrån oss själva då.
Precis, och om det skulle vara så att Gud ingrep varenda gång så att någon kan tänka så här, men om Gud vet att någon är på väg att mörda någon annan, kan inte Gud stoppa det i så fall? Ja, men om Gud ingriper varenda gång någon är på väg att göra någonting ont, ja då är det inte fri vilja längre, utan då är vi liksom bakbundna med armarna och Gud styr våra val och tvingar in oss på ett visst spår som vi själva inte har valt. Och då är vi där igen, då är det inte fri vilja utan då är det någonting helt annat.
Men är det inte så att vi människor gillar liksom tanken med den fria viljan? Alltså precis som du säger att någon i sitt fulla liksom sinnesbruk förstår vikten av den fria viljan, men vi gillar inte tanken med ondska.
Ja, men så är det. Så är det. Och de två kan inte, fri vilja kan inte existera utan ondska. Vad menar man? Man kan inte liksom ha kakan och äta upp den ändå, som Timbuktu sjunger, du vet när han sjunger det här: alla vill till himmelen men få vill ju dö.
Du har ju verkligen tagit dig i rollen att sjunga i den här podden.
Så ringa frön. Ja. Han är en favorit, men han säger just det att man
för 10 år sedan typ.
Ja. Precis, han är inte inne längre.
Men, jo men du, så kan du inte säga. Tänk om han spelar fortfarande och vi vet inte om det.
Tänk om han lyssnar.
Så att, sorry. Förlåt.
Precis.
Du är skitgrym.
Men han är en favorit faktiskt, jag är ju från Skåne själv. Men han säger just det att då vill vi ha kakan men vi vill äta upp den ändå. Vi vill ha fri vilja men vi vill inte få göra vad vi vill. Sen är det så här också att det är inte bara ondska och fri vilja som hör ihop på något sätt, utan kärlek och lidande hör också ihop. Det finns ett jättetydligt samband mellan de två.
Hur tänker du då? Förklara.
Nej, men till exempel så här att om man vill ha kärlek och lever i en kärleksrelation så vet man ju, det är en garanti att man kommer att bli sårad. Man tar en risk att ens hjärta blir krossad.
Ja.
Och hur konstigt den låter så är det de människor som står oss närmast som kan såra oss mest. Men trots att vi vet att en kärleksrelation kan skada oss, det kan ge oss lidande, så väljer vi att ta risken att ha den ändå. Och ungefär likadant är det med Gud, tror jag, att han vet att det finns en risk med att ge en varelse en frivilja, men han väljer att göra det i alla fall, därför att han vet att det är enda vägen för att få kärlek. Enda sättet för mig att uppleva kärlek, det är att ta risken, öppna upp mig på nytt. Jag blir krossad, förkrossad en gång, men jag öppnar upp mig på nytt och på nytt och på nytt. Och på det sättet hör kärlek och lidande ihop på samma sätt som frivilja och ondska hör ihop.
Just det.
Så man kan säga att Gud vill ha kärlek, så han måste skapa frivilja, men då tar han risken att människor använder den för att göra ondska.
När vi pratar om det här att Gud vill ha kärlek, så är det inte så att Gud sitter där och bara, åh, kan inte någon bara älska mig, och sen så är han liksom desperat. Utan det handlar om att vad vi menar med det är att Gud vill ha en relation med en människa. Alltså han vill att det ska vara en ömsesidig relation, att vi vill vara med honom.
Alltså både då, men också kärlek människor emellan.
Ja.
Det är också helt omöjligt utan en fri vilja. Så det är inte bara kärleken till Gud vi pratar om. Så på frågan, är Gud tvungen att skapa fri vilja, så är svaret ja, om man vill ha kärlek. Och då skulle jag vilja ställa en fråga till alla som lyssnar och till alla som ställer den frågan. Att hur skulle Gud annars göra? Ingen har kunnat ge ett vettigt svar, om det finns någon där ute som lyssnar. Om du hade varit Gud, hur hade du skapat en värld som innehåller kärlek men inte fri vilja? Om du har ett alternativ till, så att säga, så som Gud har gjort, så hör gärna av dig, för det vore väldigt intressant att veta.
Och den näst sista frågan som vi har lovat att ta upp är det här med att, kan inte Gud bara ta bort all ondska? Kan han inte bara göra sig av liksom med det hemska, och sen så låter vi fria viljan vara kvar och sen så har vi det gott allihopa?
Det vore väl så skönt, vore det inte det?
Jo.
Men som vi har pratat om, så hör ondska och fri vilja ihop. Man kan inte ta bort ondska och behålla frivilliga, det är helt enkelt omöjligt, det är ologiskt, och därför kan inte Gud göra det, därför att Gud är en logisk Gud och han går efter logik, så att säga. Så Gud kan till exempel inte skapa en fyrkantig cirkel, han kan inte skapa en tråd med bara en enda, utan han måste liksom följa logiken.
Och han kan inte skapa den här stora stenen som man själv inte kan lyfta, som man alltid får höra i skolan.
Precis, så han följer liksom en logik, och samma logik funkar här då. Det går inte att skapa frivilliga utan ondska, men Gud kan ta bort ondskan helt och hållet, och då har han två alternativ till hur han skulle kunna göra det. Och det ena är att han tar bort den fria viljan och skapar robotar, och det har vi redan pratat om att det vill vi inte. Det andra är,
det vill han inte.
Han vill inte det, och vi skulle inte vilja det. Eller det vet vi inte om vi inte hade velat, om vi vore robotar.
Ja, precis.
Du förstår vad jag menar.
Ja.
Det andra alternativet är att han tar bort oss.
Just det.
Alltså att han bara cleanar världen med människor och så har han bara en tom och öde, så att säga, jordklot som inte är beboeligt överhuvudtaget. Då tar han bort ondskan.
Och när du säger det så tänker jag tillbaka på historien att det har han redan gjort en gång. Allt det här med syndafloden som man kan läsa i Gamla testamentet. Alltså ondskan blev ju straffad där på ett sätt.
Ja.
Och i första Moseboken kapitel 6 och vers 58 så ska jag läsa det här stycket. Då står det så här: Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa: människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon, så Gud liksom skonade och hade nåd med Noah och hans familj. Men resten av människorna där så kom den här enorma vattenfloden och det gick hemskt åt liksom.
Ja, och samma människor som ställer frågan, varför gör Gud ingenting åt ondskan? Ja, här har vi ett exempel på hur Gud gör någonting åt ondskan, men jag tror att en del människor blir arga på det också. Så jag tror att vad Gud än gör så skulle människor vara arga på det. Och än en gång så tror jag att människor, den som ställer de här frågorna skulle behöva sätta sig in i Guds situation. Gå i hans skor och fundera ut, hur hade jag gjort? Vad är det för typ av värld som jag hade skapat som innehåller kärlek? Men inte frivilliga. Och sen så avslutade den här texten med också att Gud lovade att aldrig göra om det här. Han lovade att aldrig sända en syndaflod igen.
Mm.
Så vad skulle han göra istället? Det är det som är frågan då.
Men det vi kan se är att Gud vill inte ta bort mänskligheten. Alltså han vill inte liksom utplåna oss människor. Men samtidigt så är han också rättvis. Och han behöver ju också straffa den här ondskan. För efter Noah och alla människor som liksom kom till efter där så fortsatte ju ondskan också. Kanske inte i lika stor grad, det vet vi inte. Vi kan bara spekulera, men ondskan fanns även då. Och Gud ville inte göra på samma sätt. Så han löser det på ett helt genialiskt sätt tycker jag. Alltså när Jesus kommer som är 100% Gud och 100% människa så kommer han till oss. Och han hänger där på det här korset och då låter Gud varenda synd, varenda liksom ondska som har funnits här i världen få sitt rättmätiga straff genom att han häller ut hela sin vrede som han har om allt det onda som människan har gjort. Så häller han ut den här vreden över synden på sin egen son Jesus.
Och det var precis det vi sa, har sagt många gånger, att den här frågan sätter fokusen precis där fokuset ska vara. Just på det här att det leder oss automatiskt in på det att Gud är vred över ondskan. Han är vred över synden. Han är vred när en människa far illa och så vidare. Men han vill också behålla oss människor. Han vill inte förgöra oss och bara tillintetgöra oss. Så istället så häller han ut allt det här på sig själv, på sin egen son Jesus. Och istället för att vi ska bli skilda från Gud i all evighet så är det alltså Jesus som skiljer sig från Gud. Och det här är såklart väldigt smärtsamt.
Mm.
Och Guds tanke är på något sätt att han skulle kunna om möjligt då vinna tillbaka alla de här människorna som har vänt honom ryggen. Som valde en annan väg än att följa Gud. Och det var det som var poängen med hela korsfästelsen.
Mm. Och varför du säger om möjligt, vad tänker du då?
Nej, men om möjligt, alltså Jesus hänger på ett kors, Gud häller all sin vrede på honom. Men det gäller för oss också att se på det som har hänt och välja och bestämma oss för att wow, Gud gjorde det där för min skull. Nu väljer jag honom istället för att välja någonting annat.
Mm.
Så att Jesus tar en risk där också. Han har försonat hela världen med sig själv. Hela världen har fått sin synd försonad, står det i första eller andra Johannesbrevet. Men vi behöver välja att ta till oss det här. Och gör vi inte det så gör vi hans död till ingen nytta överhuvudtaget för våra liv. Den är till nytta för andra, för de som tror på det, men den är ingen nytta för mitt liv som inte tror på det.
Just det. Så det man kan säga är att antingen så tar vi på oss ansvaret helt själva för våra egna handlingar. Vi bär vår egen skuld för den ondska som vi har begått här och nu. Eller så låter vi Gud själv betala vår skuld. Och det är det som är det glada budskapet. Det är därför vi kristna är så otroligt glada och tacksamma kring det.
Därför man går runt och bär på ett kors som egentligen är ett avrättningsredskap.
Ja, som har blivit en symbolik för kärlek. För att det finns ingen större kärlek än att någon ger sitt liv för någon som faktiskt inte förtjänar det. Alltså vi gjorde ingenting för att få förtjänad liksom, att Jesus ska komma och ta den här skulden, men han gör det för att försona oss tillbaka i en relation med Gud.
Så är det.
Så Heman, nu har vi pratat mycket. Hur ska vi knyta säcken på bästa sätt?
Jag tror att vi måste alltid avsluta som vi oftast gör med Jesus. Som sagt, det är där fokuset ligger. Det är dit vi alla vägar bär när man pratar om ondskans problem. Och det som gör det väldigt intressant här, det är att det finns en händelse precis innan Jesus blir korsfäst som är extremt intressant, som knyter säcken och så att säga knyter ihop cirkeln så att det blir en cirkel av det hela där man slutar precis där man börjar. Därför det hela började med att människan fick en fri vilja och Gud sa gör det här men inte det här. Och vi valde att inte lyssna på Gud. Vi valde inte att lyssna på Guds vilja utan vi gjorde någonting annat.
Mm.
Och här hittar vi alltså Jesus. Han är i en trädgård och lägg märke till just det här att det är också en gård. En trädgård. Adam och Eva var i Edens lustgård och här har vi Jesus i gården Getsemane. En trädgård som heter Getsemane. Han ska precis bli korsfäst. Och så våndas han inför då korsfästelsen och säger till Gud, Gud om det går så låt den här bägaren gå förbi mig. Han säger låt mig få slippa korsfästelsen men om det inte går så låt din vilja ske.
Mm.
Och han säger det, och det kan man läsa i Lukas evangeliet 22 och vers 42. Han säger så här, far om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Så Jesus vinner tillbaka och ger tillbaka det som var förlorat. När Adam och Eva gav den fria viljan till någon annan, till den onde, till djävulen, så kommer Jesus här och säger att, och visar så som var skåpet ska stå kan man säga, och säger Gud, ske inte min vilja utan ske din vilja.
Så han tar sin fria vilja som han har rätt till att ha, som Gud har skapat, och sedan så ger han tillbaka den till att underordna sig Gud och säger Gud, låt din vilja ske för att du vet vad som är bäst.
Precis, han ber liksom en bön som Adam och Eva borde ha bett. Och som vi själva borde be varenda dag att Gud ske din vilja. För när Guds vilja får ske så kommer godhet med Guds vilja.
Och det är den här bönen också som man kan hitta i Nya Testamentet som heter Fader vår. Den avslutas med låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det är någonting som vi lär oss att be och precis som du säger så är det någonting som vi behöver lära oss att återkomma till hela tiden. Att Gud ske din vilja i mitt liv.
Ja, och man ber ju inte om någonting som man inte redan har. Så Guds vilja sker inte på den här jorden utan den här världen är under den ondes våld, men genom att be den här bönen och leva det livet då att Gud ske din vilja i mitt liv så är det som att man låter godheten flöda genom ens eget liv. Man gör det som Adam och Eva misslyckades med att göra kan man säga.
Så man kan säga att vi bjuder in Jesus igen, in i själva skapelsen, in i våra liv och då kan han börja verka för att hans vilja sker i våra liv. Då är det dags för sammanfattning Heman och då har vi pratat idag om har Gud kontroll och vi har svarat på både ja och nej. Gud kan knäppa med fingret och han kan förgöra hela universum men den här världen är i den ondes våld och Gud vill på laglig väg vinna tillbaka oss människor då. Varför var det så viktigt för Gud att skapa varelse med fri vilja? Jo för att Gud vill ha kärlek och kärlek förutsätter då fri vilja. Kan inte Gud bara ta bort all ondska? Jo, det kan han. Men då måste han också ta bort oss människor och det vill han inte. Och Jesus, han blir den som återställer ordningen och han visar oss ett exempel på hur vi kan använda vår fria vilja för att låta Guds vilja få ske i våra liv. Och det här kommer vara det sista avsnittet faktiskt i temat ondska. Vi har pratat nu fyra avsnitt.
Tre
avsnitt, ser du? Det kändes längre vad det var.
Mm.
Vi har pratat tre avsnitt i temat ondska och det finns ju jättemycket att säga om det här. Så att det är inte så att det för alltid kommer vara stängt utan vi kommer ju återkomma till det här under kommande månaderna och år.
Så, absolut, så kommer det absolut vara. Så vi avslutar på det här sättet och som vanligt så välkommen med dina frågor om det är någonting vi har missat, någonting du vill komplettera med eller om någonting låter konstigt. Så ställ dina frågor så tar vi det och svarar på det i kommande avsnitt. Och så följer du oss på Instagram och Facebook, kommentera och gilla och allt det där som ja, du vet vad du ska göra. Så vi säger bara ha en underbar vecka så hörs vi om en vecka igen. Ha det så
gott. Det gör vi. Hej då!